kulturen på den här platsen. Att liksom, som vi är uppvuxna i Gävle i en liten stad. Så. Mina föräldrar trodde ju att det var något bra. Att vi skulle liksom få vara i fred från liksom pressen, ja, från allt liksom det som hände i Stockholm.
Mm.
Men det blev bara liksom ännu större på något sätt. För att i Stockholm kanske vi hade smält in bland alla andra.
Välkommen till Lassgård podcast med Hanne och David.
Till andra människor, till världen, hur man ser på saker och ting. Barnuppfostran, alltså alla sådana saker.
Ja.
Det är ett stort intresse för oss.
Det är det. Och det är därför tror vi går igång så mycket utav när våra gäster pratar om just relationer och dating, för att det är någonting som står oss nära om hjärtat.
Mm.
Men det är också, det är så mycket mer än, för du och jag tänker relationer inte bara utifrån just den personen man är med eller den personen man träffar, utan det är så mycket som följer med i det här relationspaketet.
Mm.
Och vi vill bara köra igång så vi ser lite var vi landar. Liksom.
Men vad tänker du följer med i relationspaketet?
Nej, men jag tänker det som följer med relationspaketet är ju det att dels är det ju förhoppningsvis, så här, du är ju liksom singel innan du träffar någon. Förhoppningsvis är du inte i en relation när du träffar någon annan.
Men det händer.
Det händer ju, så man ska säga någonting om det. Men att det först och främst bygger på att du måste ju ha en relation med dig själv.
Mm.
Att det är där, och det är så otroligt lätt att säga och det är otroligt lätt att se när man själv har liksom förstått hur viktigt det är. För är man mitt uppe i jagandet och man inte riktigt är in tune med dig själv, så funkar det oftast inte. Alltså det går ju oftast inte att träffa någon. Det blir inte särskilt långvarigt, eller det liksom blir, och man hela tiden kanske klandrar omvärlden istället för att titta liksom inåt.
Mm, men jag kommer ihåg det där när jag var singel och så man säger singelkompisar. Jag var ju singel väldigt länge.
Hur länge var du singel egentligen?
29 år. Tills jag träffade dig. Mm, jag hade ingen relation inom dig. Och det kanske det här avsnittet ska heta.
Exakt.
Nej, men och då hade man så här tjejkompisar. Och vi pratade mycket om det. Så här, de som hade en relation, de sa ofta så här. Ja, men det kommer när du minst anar det. Och då var en kompis svar så här. Ja, men jag har minst anat det jävligt länge nu. Så när kommer det?
Uh-huh.
Om jag bara får veta att det kommer, då kan jag slappna av.
Mm.
Men det funkar ju inte så. Det funkar ju inte så här när jag minst anade det.
Nej.
Men jag förstår ju innebörden. Men innebörden borde vara, det kommer när du är lycklig med dig själv.
Ja.
Det är kanske då man minst anar det.
Vilket också känns otroligt klyschigt.
Ja, men det är
så här, man bara, ska de prata om det nu liksom?
Ja.
Men det är ju, allt ligger ju i det.
Ja.
Så är det.
Och jag menar, om man ändå ska gå så här ännu mer tillbaka till det. Så här, men vadå, jag mår ju bra. Och jag, liksom, jag träffar ingen och ingen annan tar mig ut. Men mår man så, eller liksom, nej, men allting grundar sig i på något sätt vad man själv kommer ifrån. Vad man har för erfarenheter. Vad man har för förebilder.
Men var kommer du ifrån?
Alltså, jag kommer från Gävle.
Och censurera inte nu liksom, för det är too late for that. Nu
jag är från Gävle.
Nu är andrakten ute här på bio.
nej men vadå, jag har ju på något sätt här samma bakgrund som dig. När vi träffades så hade vi ju båda kommit från ett hel familj som man säger. Mina föräldrar, jag har ju uppvuxit upp med båda mina föräldrar som gifta.
Mm.
Fram tills bara för något år sedan. Så det är ju min förebild, att liksom en kärnfamilj eller vad man säger.
Mm.
Så. Sen har ju den kärnfamiljen som jag har förstått när jag har träffat dig och kommit in i din familj sett lite annorlunda ut. Med tanke på att vi har levt ett lite annat liv helt enkelt. För att vi har inte kunnat leva ett, vad man säger inom situationstecken, ett vanligt liv.
Nej. På vilket sätt har du levt ett annat liv då?
Nej, men jag kommer ihåg så här, för 2 år sedan tror jag det var, en sommar, så fyllde din systerdotter år. Och då skulle vi så här gå och käka. Och då finns det en restaurang på en camping i Småland, nära ert sommarhus. Och jag bara så här, men gud, jag har aldrig varit på en camping. Alltså, jag är 36, det här är alltså 2 år sedan.
Ja.
Nu hänger inte ni på en camping här, liksom så. Men jag har aldrig varit på en camping.
Nej.
Jag har ju träffat människor såklart som har varit på en camping. Och det här låter kanske så här, bortskämda flicka. Men det handlar inte om det. Det handlar inte om det. Det handlar om att Jag har aldrig varit på en Finlandsfärja heller. Nej. Jag har aldrig varit på charter heller, om jag inte har åkt själv. När vi har rest så här, till så här, Grekland, Italien, då har det varit så här, ja, men vi åker till den ön längst bort och bor på det huset längst bort där ingen kan komma. Och så kan det ingen kan se in, det ingen kan träffa oss, vi kan inte träffa någon liksom. Och det handlar ju om att vi har inte kunnat och min pappa har inte velat och vi som familj har inte velat vara ute bland människor.
Det är ja, men det bygger på att jag tänker bara så här, men bygger det på att ni har, när ni väl har haft semester, så har ni liksom velat vara själva, vara ostörda liksom.
Ja, men hela livet har vi velat vara ostörda.
Hela livet har vi velat vara ostörda. Men bygger det på, vad exakt bygger det på då?
Nej, liksom? Men det är ju så här att att gå ut och äta liksom, som familjen Lassgård, när det var en familj då, så har ju det alltid varit. Men det, liksom, det blir tyst runt omkring.
Mm.
Eller så människor ska komma fram och prata när vi sitter och pratar. Eller alla sitter och lyssnar. Det är ju inte så roligt. Då blir man ju tyst själv.
Mm.
Eller att när man åker på resa. Tror vi var på en resa. Och då var vi på ett hotell och käkade. Min syster jobbade där. Och då kommer det liksom alltid fram några män. Och så ställer de fram champagne och ska bjuda. Och de vill vara med och... Men liksom, det sitter ju en barnfamilj här. Liksom. Mm. De vill inte festa med några andra. Alltså det är ständigt pågående att komma fram, prata, störa. Man får aldrig vara i fred. Tänk dig vara på en kryssning, finlandskryssning. Liksom. Fast med människor som bara vill festa med dig.
Jag
vill
inte ens åka på en finlandskryssning utan att vara känd. Va?
Nej, och jag menar efter år efter år efter år där det här. Och det har ju bara de senaste åren bara ökade och ökade och ökade. Sen är det klart att man kan vara ute, men... Att lägga massa pengar på att åka iväg på något där du hela tiden, människor hela tiden ska liksom komma fram. Som du inte känner och prata med dig. Och det är liksom inte, det är på ett beundrarperspektiv. Det har ju inte gått.
Nej.
Utan vi har ju varit tvungna att liksom, alltså, det vet ju du liksom när du kommer in från vår familj. Att när vi firar någonting, när vi gör någonting så har man alltid gjort det hemma. Mina föräldrar blev skitbra kockar och jätteduktiga på att laga mat.
Så egentligen så gav det väldigt exotiskt dating när jag tog med lite Eksjö camping. Camping var så här, det här har jag aldrig gjort förut.
Liksom, nej, men man ser ju också, kille, ja exakt, man ser så här, spela minigolf på sommaren, typ så här, aldrig gjort.
Nej.
Men det ser man ju så här på våra barn, de så här älskar ju det.
Mm.
De älskar att springa omkring på den här campingen liksom. Mm. Så det är ju klart att så här, jag känner ju inte att jag missat något, men jag känner ju ändå så här att men gud, det är en så stor del när jag pratar med dina föräldrar vad de gör så här. Då blir det så en otrolig skillnad i hur jag har levt och hur jag är uppfostrad. Att det är väldigt så här stängt och slutet.
Mm.
Och att man liksom åker från punkt A till punkt B.
Mm.
Det finns liksom inte det här emellan.
Nej. Jag tänker också att man formas ju också genom livet med en familj, genom att också interagera på olika, alltså olika sociala sammanhang, vara på olika platser, hur man ska vara.
Jo, men det är klart vara. Att vi har varit här med människor, men då har det ju varit människor vi känner.
Ja.
Som jag sa, att man åker hemifrån till de man känner och så är man där i trygga miljöer där man inte utsätts för konstiga saker.
Vilka är det ni åkt till då? Är det Skarsgård, familjen Skarsgård?
Nej, det är väl liksom mer äldre vänner. Eller som är branschen bakom kameran eller så här. Ja, som förstår.
Ja, liksom. Som ni känner trygghet.
Ja, som ser oss för dem vi är.
Ja.
Och men, inte för kännesfaktorn. Liksom.
Precis, men hur är det här liksom, din familj, din lite annorlunda kärnfamilj då som har levt det här livet som du säger, hur har det påverkat dig i din egna relation då?
Nej, men för mig har ju det, som jag sa innan så här, jag har ju varit singel så här hela mitt
liv. Du fick aldrig träffa någon som var utanför familjen liksom, för jag dök upp då.
Jo, nej men det har nog, för mig har det nog påverkat väldigt mycket att det är inte, jag ska inte skilja på dem, det här handlar ju om andra människor jag har mött, alltså människor som jag har mött i mitt liv. Att man blir, jag har blivit väldigt så här privat. Svårt att lita på människor, svårt att liksom knyta an, släppa in människor i mitt liv, för att det finns alltid en misstanke om vad är man egentligen intresserad av. Människor som vill vara i mitt liv har fått kämpa för det och visa att de faktiskt vill vara kompis med mig eller så. Och då att liksom få in en kärleksrelation i det har ju varit liksom väldigt nästan till omöjligt.
Men har dina föräldrar liksom gett dig några liksom verktyg för...
Nej, men vi har inte pratat om sånt här.
Inte, ni pratar inte kärleksliv överhuvudtaget, liksom, utan det är for you to figure out. Ja. Eller? Och du är innan YouTube-generationen också.
Exakt, jag får figure out myself. Mm. Så det var nog inte förrän jag liksom var... Sen hade jag liksom mellan många år där så hade jag en så här väldigt intensiv karriär när jag jobbade med film. Mm. Alltså då lever man ju bara här och nu. Och då har inte jag kunnat liksom... Då tog inte jag reda på vad jag tycker, vad jag känner. Så det hände ju liksom från när jag var typ 27, 28. Mm. Att jag började så här, okej, vem är Hanne? Vad gillar Hanne?
Hur är det då?
Ställde de frågorna till mig själv. Ja. Vad vill jag? Slutade jobba med film. Började plugga. Fick tid att reflektera över vem är jag? Vad är jag bra på? Vad tycker jag om hos mig själv? Mm. Vad vill jag i livet? Alltså alla de här frågorna. För att liksom hitta sig själv. Som man säger. Men det är frågor man måste ställa sig själv. Tror jag. För att annars. Det kommer ikapp dig annars. Så det gjorde jag. Och typ 2 år efter det träffade jag dig.
Mm. Gjorde ett bra jobb där. Gick fort.
Så det är liksom en del av min resa. Mm. Mm. Själv då? Du kom ju från så här. Dina föräldrar har varit gifta i 50 år. Det är liksom en applåd typ.
Ja, det är helt otroligt.
Ja. Vi var med och firade liksom 50 år.
Ja. Nej, men det är klart att det alltid på något sätt har varit om det inte varit en uttalad förebild, för man kanske inte alltid är så, man är alltid lite, vill alltid vara lite destructive mot sina föräldrar. Mm. Men ju äldre man har blivit och själv fått barn så ser man liksom ett otroligt stort värde i det. Mm. Och jag har ju försökt fråga dem flera gånger, liksom, bara, hur har ni lyckats med det? Liksom?
Och du frågade dem i somras.
Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad de svarade. Gjorde du det kanske?
Nej, men det var typ stå ut.
Ja, stå ut. Alltså,
det var inte så inspirerande.
Nej, men det ligger väl mycket liksom i det här att hela tiden... jag tänker att grund och botten ligger något liksom kristet i grund, kristen värdering. Sen behöver inte vara kristen för att följa värderingen. Men just det här liksom, i nöd och lust. Mm. Alltså att man liksom har varit lyckliga i förmodligen många, många år. Så de motgångarna och det som kommer längs med och de... uppgången som längs med, så liksom de rider man ihop tillsammans och så stärks man genom det, och så genom det så får man en starkare relation. Mm. Alltså det är väl lite det de menade på, tror jag, när jag pratade med dem senast. Nej, men så jag har ju liksom levt med det och har väl egentligen tagit det som en självklarhet, och det var det också så mycket när jag träffade dig, och jag tror att det är en del av våra värderingar vi har gemensamt som vi kommer att prata om här, är ändå det liksom att även om dina föräldrar är skilda på senare år, så har du också uppvuxit med den värderingen att du har sett samma personer i ditt hushåll under en större del av ditt liv.
Ja, absolut.
Så att där har vi ändå den här checken liksom.
Ja.
För att knyta an lite till vad det var som gjorde att vi matchade.
Mm.
Ja, mer med det. Jag menar, det är ju liksom, jag är ju en väldigt traditionell familj med liksom sommarhus i Småland. Det är klassiskt, liksom, min far spelar gitarr, har alltid kört i sånt. Alltså jag är ju uppvuxen i ett sånt svenskt hem, så jag tror att Jimmy Åkesson till och med skulle applådera liksom.
Så hembygdsgården, ja, det är hembygdsgårdar,
det är liksom midsommar, det är liksom folkdräkt, det är liksom allt som ska vara på bordet de här högtiderna. Men jag är ju väldigt tacksam för att jag har fått det,
ja.
Givetvis. Så till skillnad från dig så har ju inte mina föräldrar...
Jag har faktiskt också firat midsommar.
Jo, men det är förstås. Ni har gjort det bra, för i någon slott någonstans i mörk skog. I källaren som ingen paparazzi kan se. Men jag tror liksom att jag har fått en väldigt svensk traditionell uppfostran.
Mm.
Och uppvuxen i radhusområde, bra område, absolut, i Göteborg. Och där man också, där demografin är ungefär densamma som man själv lever i, så man får lite det idealet man uppvuxit med liksom i kärnfamiljer. Relativt gott ställt liksom, och haft mycket socialt umgänge. Jag har stor släkt, ändå 13 kusiner eller vad det är. Alltid mycket kalas, alltid mycket bjudningar. Och för mig blev det ju tvärtom. Jag hade nog gärna gillat att vara lite i din familj, tror jag. Att få lite avstånd ibland och slippa det där. Mm. Men västkust. Min mor är liksom så här kär i västkusten. Liksom. Är något hon saknar i Colombia så är det ju liksom Röde Sten. Liksom. Det heter Röda Sten eller vad heter det? Hisingsbron liksom. Saltholmen, Långedra och allt det där liksom. Ja.
Supertraditionellt. Jag sitter typ och ler och känner så här, gud, det är, när folk ser dig så tänker de nog inte så här, där är någon som är uppvuxen i folkdräkt.
Nej, jag hade faktiskt en bild på den folkdräkt. Jag vet inte hur gammal jag är på den bilden, 6-7 år gammal. Jag har inte så mycket att säga till om.
Nej. Och så tänker man så här, jag ser ut som svensk. Jag är ju svensk som såklart, men har haft en lite annorlunda speciell uppväxt.
Mm.
Som jag såklart är jättetacksam för.
Mm.
Det är inte det. Jag vill bara lyfta liksom skillnaderna.
Ja. Ja, men så är det.
Ja. Men så, som vi sa, det här följer ju liksom med. Man tar med sig det in. Jag kan ju känna så här att man plockar russinen ur kakan.
Så. Gällande vad?
Gällande relationer, vad man har med sig.
Ja.
Men vissa saker kan du ju inte plocka. Det har du ju liksom med dig från liksom bröstmjölken och hur du förhåller dig, hur du kommunicerar, hur sådana saker. Det måste man ju lära sig.
Ja.
Vissa saker, om man inte får med sig dem. Vissa människor, jag har ju träffat vissa människor, som är så jävla bra på det här med relationer.
Vilka då?
Ja, men jag har väl några kompisar som aldrig liksom varit tillsammans med samma kille som var 16. Liksom, och de är så himla trygga, deras föräldrar är ihop. Och, ja, det är så himla gediget och härligt. Jo,
men jag tänker liksom att resan ser ju liksom ändå väldigt annorlunda ut. Jag tänker så här, vissa har ju, så är det med allt i livet, att vissa har den turen att liksom, ja, men de hittar en ungdomskärlek på högstadiet och sen that's the way they go, hand i hand liksom hela livet. Det, ja, men det är ju fantastiskt. Det är klart att man kan bli avundad av det. Men sen finns det de som du och jag som ändå är liksom i late bloomers som träffades liksom i senare tiden i livet. Jag vet inte hur gammal var jag? Jag var 34 liksom. Mm. Och det var 29.
Ja.
Och det är liksom ändå så här ett rätt liksom skör ålder där det också händer väldigt mycket. Där det är alltid en tipping point för barn och där man börjar ifrågasätta sig liksom, varför inte jag träffat någon, varför inte jag alltid där som alla har, den där lägenheten, den där bilen.
Vänskaps, om man ska träffa så här en kompis till en kompis, den så här börjar krympa. Det finns liksom inga kompisar kvar att träffa längre.
Och då slår man ju på Tinder.
Ja.
Ja.
Det gjorde vi i alla fall.
Vi gjorde det. Ja. Men då har vi också jobbat med oss själva. Du har ju berättat liksom hur du gjorde ditt jobb och jag gjorde mitt jobb.
Vad gjorde du?
Nej, men jag valde bara att släppa det där. Att liksom,
körde den när du minst anade.
Nej, inte ens när du minst anade, utan jag kände bara så här liksom att sen har ju killar en annan fördel. Psykologiskt sett tror jag, men biologiskt sett snarare kanske.
Menar du då?
Nej, men jag menar att när man börjar, att vi har inte samma stress att liksom träffa någon om vi vill bygga en familj. Nej. Så är det faktiskt. En kille i 40-årsåldern kan ju träffa någon som är 30 liksom. Det är,
ja, exakt.
Eller träffa någon som är 25 för den delen.
Ja.
Det är okej. Okay. Så jag känner så att nej, nu jobbar jag på mig själv. Nu är det vad du har börjat liksom med mindfulness, med meditering. Jag börjar liksom titta på kosten, jag tränade. Och valde liksom att dra ner på alkoholen. Och liksom, jag har ju levt liksom ett rätt tufft liv innan liksom, som med allt vad man kan tänka sig liksom.
Mm.
Inte allt man kan tänka sig med mycket. Så jag har levt ett rätt liksom dåligt liv. Och det valde jag att få bort. Och när jag gjorde det, då fann jag också mig själv. Och då kände jag så här, men nu vill jag ändå träffa någon. Liksom. Så jag slog på Tinder och träffade ju dig.
Inte direkt.
Nej, inte direkt. Jag hade några emellan.
Det är lite sämre statistik än vad jag hade på Tinder.
Exakt, exakt. Ja. Killar har alltid lite sämre statistik. Vi måste vara lite mer resilience. Jag tror det.
Lite mer uthålliga.
Ja, faktiskt. Mm. Faktiskt.
Ja.
Där stod ju du liksom.
Ja, där stod jag liksom. Men det är liksom det som är att träffa någon handlar det ju också om att liksom behålla den relationen. Att vara i en relation, inte bara behålla, att vara, leva tillsammans med någon. Alltså en en bra relation, där växer man ju tillsammans. Där blir man ju tillsammans de bästa versionerna av sig själv.
Mm.
Där kan man vara sig själv fullt ut. Mm. Utan att behöva tvivla på att någon ska lämna mig. Eller någon ska, vad ska den här personen tycka om mig nu när jag är så här?
Mm.
Och det är ju någonting man tillsammans jobbar fram.
Ja.
På något sätt.
Ja. Och jag tänker också att det har liksom varit en stor liksom drivkraft för oss, tänker jag. Och lite anledning till att vi pratar om det också är det att vi får ju ändå lite frågor då och då liksom hur vi kan jobba ihop. Liksom.
Exakt.
Vi lever ihop, vi bor ihop. Vi ska inte gå in på det i detalj.
Nej.
Det kanske inte är intressant, men det finns ju någonting i det. Eller det finns ju en faktor i det som är så här, tröttnar ni inte på varandra? Jag menar, men det är ju ja. Det folk undrar. Liksom, ja. I och med att vi gör liksom allting tillsammans. Och där är det lite, bara för att återknyta till det du sa, att det här handlar mycket om att vi kan göra det för att vi pratar väldigt mycket med varandra.
Mm.
Det är ju det här hela jobbet tiden. Som pågår konstant.
Ja.
Kommunikationen egentligen.
Ja.
I och med att vi både har jobb och vi har privatliv, så måste vi väldigt snabbt konfrontera, kanske negativt, men inte, vi måste konfronteras väldigt snabbt med liksom dåliga känslor, eller om jag inte förstår dig eller du inte förstår mig. Vi måste snabbt
lösa det,
möta det, vilket är väldigt vanligt att folk liksom sväljer, och så går man runt och irriterad, och så skapar det liksom dissonans, kan man ju säga. Liksom.
Ja, men och det här är ju liksom oftast, det här är ju kommunikationsmönster som man har med sig i sitt bagage när man kommer från hur kommunicerar jag?
Ja.
Och någonting som jag sa innan, så här, att man behöver träna upp det. För jag menar, du dina föräldrar har varit gifta i 50 år, så här, men de är inte heller så här klockrena kommunikatörer.
Vad säger du nu? Vad säger du mina föräldrar?
Precis som mina föräldrar när de var ihop, kanske inte var så här bäst.
Nej, men
de
kommunicerar på väldigt olika sätt, skulle jag vilja säga. Jag vet inte om jag får jag säga hur dina föräldrar kommunicerar på
det. Kanske klipper bort det.
Ja, kanske. Nej, men jag tänker så här, där har ju du också, det är också det som man, det vi förut pratade med, att man tar ju med sig vad man är uppvuxen
exakt.
Med.
Exakt.
Och mina föräldrar är ju liksom bra på att liksom säga saker och ting rakt ut.
Alltså, inget filter.
De har inget filter, men det kan ju också såra. Ja. Och det känner jag att det kan göra med det också. Jag har inget filter, säger nej, han är nu jävla, nu är det så här liksom, ja. du är sån här och du hatar när jag säger att du är sån där.
Ja.
Och så liksom har jag inget filter. Så det behöver jag ju lära mig. Medan kanske de från din familj, ska du förklara eller ska jag förklara?
Du kan förklara. Jag kan förklara.
De säger ju ingenting alls.
Nej.
De säger ju ingenting alls, och då byggs det ju upp, och så tar du ju, kan du komma fram på väldigt märkliga sätt liksom. Det kan komma fram via din liksom bror, eller via din liksom, eller via någon så här Instagram post eller
ja.
Ja, men ni kan inte väl kommunicera i press med varandra. Det är ju riktigt avancerat liksom. Men jag menar, det är det här vi försöker jobba med, att ja. Liksom inte bli
nej.
Som våra föräldrar här.
Exakt, exakt.
Inget ont menat mot dem. Men,
nej,
men
precis.
Vi vill i alla fall,
de har gjort sitt bästa, liksom, hoppas jag.
Nej, inte fan om de har gjort. Men de har gjort de bästa utifrån de föreställningar de har haft. Jag menar, våra kids kommer förmodligen tycka att vi var två riktiga liksom, stolp.
Ja, skott. Precis. De ska prata om allt hela tiden.
Ja.
Ja.
Så kommunikation, det är ju liksom så här.
Det är ju nyckeln. Det är så himla tråkigt att säga, men det är ju verkligen det. Alltså om du ska ha en relation med vilken människa som helst.
Mm.
Inte bara en kärleksrelation.
Exakt.
Jobbrelation, vänskapsrelation, familjerelation. Man måste ju prata med varandra.
Ja. Och framförallt när man har en affärsrelation som vi har, så måste vi ju hela tiden, jag måste vara ärlig här, eller jag måste kritisera här, liksom, för att det bygger upp annars.
Ja.
Så det är ju...
Och sen är inte vi någon mästare heller på det här. Vi kämpar med det här varje dag. Som igår när du skulle liksom göra om någon jäkla bild som vi skulle lägga upp. Och så blev det bara ännu sämre. Så blev jag skitsur på dig.
Ja.
Ja, och så var klockan 9 på kvällen.
Jag glömmer alltid av att man kan inte göra någon, man kan inte skala en apelsin 9:30 på kvällen med dig. Utan att du blir liksom...
Nej. Exakt.
Men jag tycker att en viktig sak att ändå lyfta när vi liksom pratar om relationer, vi pratar om liksom vår bakgrund, hur det sitter ihop, så finns det också någonting, tycker jag, liksom att det finns ju alltid, man har ju alltid med sig någonting in i en relation. Och det tar ju ibland lite tid liksom att själv förstå om inte den andra upptäcker det. Och det tycker jag du hjälpte mig med, att det här med liksom min självkänsla.
Mm.
Du skrattar alltid, det är som så elakt. Någon som har dålig självkänsla kan inte skratta liksom.
Jo, det finns, det är en så här jätterolig grej. Inte jätterolig, men när vi satt i bilen Då hade vi bara ett barn, tror jag. Så åkte vi så här lång tur. Och så satt vi och pratade om det här med självkänsla och självförtroende. Och jag berättade för dig vad som är skillnaden. Och att självkänsla är ju vad man liksom tycker om sig själv. Och självförtroende är mer det här. Ja, men jag vågar. Jag har förtroende att göra det här. Kasta mig ut mod lite. Och du trodde att det var typ samma sak. Och då frågade jag dig så här. Men vad tycker du om hos dig själv? Vad tycker du att du är bra på? Vad gillar du? Och det var bara prestationsinriktade saker. Ja, men jag är ju liksom duktig på det här att sälja. Och jag är duktig på det här. Och prata så här. Men det är ju inte du.
Nej.
Yeah. That's what you do. That's not who you are.
Exakt.
Och jag kunde rada upp 100 saker jag tyckte om hos mig själv. Men jag tyckte inte jag var bra på att liksom göra någonting.
Ja, men du hade ett dåligt självförtroende.
Superdåligt självförtroende.
Och jag har dålig självkänsla. Ja. Och det är så intressant, för att de här sakerna är ju liksom både, det är som ett tvegat svärd. Men det är också, vi kan hjälpa varandra. För jag kan hjälpa dig med ditt självförtroende. Och du kan hjälpa mig med min självkänsla. Och det är så vi har jobbat liksom.
Ja.
Och det pågår ju fortfarande, för det är ju lite av en shadow. Det är lite av våran shadow också.
Ja, och när du säger så här, hjälpa, vad menar du då? Inte att jag bara så här, men du är så duktig på, du är så rolig.
Nej, jag menar att hjälpa på det sättet. Men jag menar mer liksom att hjälp handlar ju om att också belysa det. Att liksom trycka på det.
Men att starta en tanke.
Starta en tankeprocess liksom. Och det här har jag ju, det här tog jag ju så allvarligt, så jag har ju gått i terapi för det här.
Ja.
Och det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv.
Mm.
Det är ju KBT-terapi. Ja. Och det är ju så otroligt bra att hitta det verktyget. För det är ju så att det är alltid det som är shadow. Det är det man faller tillbaka på när man är i en stressad situation. Eller man får motgångar i livet. Eller man liksom, hamnar i stressfulla situationer. Och då slår ju det här på som en motreaktion. Det här med självkänslan. Man tappar liksom, åh, nu kommer det gå till helvete nu. Hur ska det här gå? Hur ska det här gå?
Ja.
Men det går att jobba bort liksom.
Mm.
Så att det är det vi ger.
Ja, men det är det man ger varandra. Det är liksom som en sån här cirkel, och så går det runt och så stöttar man och finns där för varandra. Och så blir man starkare tillsammans. Men som individer. Det liksom är ju fortfarande han och David, men vi är också ett vi. Alltså ja. Det är det jag tror många, det kunde jag känna när jag var singel, att man pratade liksom, ah, men de där paret, man var lite så här avundsjuk och tyckte det var lite jobbigt. Så här att, jo, fast man är, jag tycker att en god relation är när man liksom stärks som individer, men man är också ett vi.
När man lyfter varandra.
Ja, man är både varandra. Och liksom. Ja.
Man lyfter och man springer med varandra och man liksom om vartannat.
Ja, precis.
Absolut. Jag tycker bara det är kul. Det är så intressant just det här dålig självkänsla från din sida. Och liksom dålig självförtroende som varit från min sida.
Nej, tvärtom.
Var det tvärtom?
Ja.
dålig självkänsla från min sida.
Hur var det terapin?
Den var bra, men mitt minne är sämre. Och dålig självkänsla för mig.
Ja.
Det är ändå intressant att se att hur det också speglar sig från vår uppväxt.
Ja.
För man kan ju då tycka i den kontexten som jag precis beskrev, hur jag är uppvuxen, att det ska liksom ge självkänsla också. Men det är någonting annat.
Det är något annat.
Men jag har fått mycket självförtroende ifrån dig. Och från din uppväxt har du fått en väldigt bra självkänsla.
Ja.
Men självförtroende är ju liksom
kast.
Det är jävligt intressant.
Ja, men jag kommer ju också från det här liksom gnällbältet lite. Gävle, inget ont mot Gävle så, men Gävle, min pappa är från Östersund, och det är mycket det här liksom, vad skulle du? Varför ska du? Vem tror du att du är? Varför ska du? Du är väl ingen? Det där är för andra, det är inte för dig. Mycket sån, och det pratar inte bara mina föräldrar, pratar liksom om hela
kulturen
på den här platsen, att liksom som vi är uppvuxna i Gävle, i en liten stad så. Mina föräldrar trodde ju att det var något bra. Att vi skulle liksom få vara i fred från liksom pressen. Ja, från allt liksom det som hände i Stockholm. Men det blev bara liksom ännu större på något sätt. För att i Stockholm kanske vi hade smält in bland alla andra.
Förmodligen.
Men i Gävle blev det ju liksom, jag brukar alltid säga det så här, jag är en syster och en bror, och nu blir lite grovt liksom, men min syster och jag fick liksom mer höra de här sexuella anspelningarna på vilka som har dragit över Laskors döttrar, medan min bror fick vara den som nu en Laskor han betalar liksom. Alltså det var liksom,
jag kan liksom se allt det framför så här serbunt bara.
Ja. Alltså det var liksom, ja, men du fixar in oss, du är det så här, ja, det är ingen aning om vi gjorde någonting.
Nej.
Så att växa upp, det var liksom, man var en katt bland hermeliner. Mm. Liksom. Man var den där som stack ut och man fick inte riktigt vara med. Och man fick inte riktigt vara någon.
Nej.
Så man visste inte vem man var.
Nej.
Vem är jag i allt det här?
Vem är du idag då?
Idag är jag Hanne Lassgård.
Exakt.
I'm proud. Innan proud var jag bara Hanne. Innan var jag som Madonna. Så här. Jag hade varit förnamn. Presenterade mig alltid som så här. Ja, det är jag som är Hanne.
Men du gjorde det.
Jag sa aldrig mitt efternamn.
Ja, jag sa aldrig mitt efternamn heller.
Nej, men det var så skönt när folk så här också inte sa sitt efternamn. Det var bara det att liksom så här. Så fort någon lärare ropade upp Hanne Lassgård så bara vände sig i klassen. Bara, helvete. Och jag har bytt skola några gånger också. Så jag är, ja, har varit med. Om man säger så.
Jag förstår. Jag är den trygga killen. Jag har gått samma skola hela fram till samma område i stort sett. Mm. Fram till studenter. Sen barkade det mig lite åt helvete för min del. Men det har ju gett experience som man säger.
Exakt, exakt.
Bra. Superbra tycker jag.
Mm. Men vad är så här kontentan? Vad känner vi är liksom kontentan? Nu vi berättar liksom vår story.
Mm.
Lite delar av den. Mm. Vad som har påverkat oss i livet.
Ja. Ja, men det är liksom, jag tänker att kontentan är lite att man är ju liksom sin uppväxt till stor del, och det bidrar väldigt mycket till vem man träffar.
Men man kan också
förändra sig och bli en bättre version av sig själv. Och att det är tufft liksom. Men hittar man någon så kan man stötta varandra liksom, i uppgångar och nedgångar liksom.
Ja.
Och ha roligt.
Verkligen.
För vi har haft roligt.
Vi har roligt.
Vi har haft och vi har och vi kommer att ha.
7 år har känts som en evighet.
Mm.
Mm.
Så är det.
Ja.
Nej, men jag tycker det är bra liksom.
Mm. Ska vi avsluta då?
Ja, vi kan avsluta.
Tack för att ni lyssnar.
Mm. Mm. Tackar.
Följ oss på Lassgård på Instagram.
Precis.
Och Lassgård kaffe.
Lassgårds kaffe. Vad är det som är så unikt med Lassgårds kaffe?
Det är roasted where it grows.
Precis. Det enda kaffet.
Uppfyller 15 av 17, FNs 17 hållbarhetsmål.
Mm.
Mm. Det är ni.
Det är ni. Rosta i Sverige. It's out.
Det är ute.
Yes.
Ha det bra. Trevlig helg.
Hej.